Hej och välkomna till det 26:e avsnittet av Från Bäck till Bron, en podcast om svensk krim. Jag heter Gustav Bäcklarsen och på andra sidan bordet Mattias Axelsson.
Hej Gustav.
Välkommen tillbaka.
Det ska vi väl säga till varandra. Tack så mycket.
Och jag för att få komma in i er studio.
Igen. Ja, det måste kännas skönt att komma in, i den här som jag trodde skulle vara bastu, men det var ju något behagligare än vad som kunde förväntas av en studio så här i slutet på augusti.
Och men syrefattig.
Så var det. Vi har fönstret öppet som vanligt. Yes. Så hör ni några spårvagnar i bakgrunden, så är det för att vi är i Göteborg. Och här finns det spårvagnar.
Ja, tänka sig. Vi är tillbaka efter ett sommaruppehåll. Men vi tar vid rätt in där vi slutade, det vill säga i Hamilton-sviten.
Det finns ingen anledning att göra på något annat sätt. För vi har ju ändå lovat våra tre lyssnare att vi ska fortsätta ta den här Hamilton-sviten i mål.
Jajamän.
På något sätt. Och den film vi ska prata om idag, den spelas ju in, eller kommer ju samma år som Kvällspressen heter den. Ja, nu du ser hur ringrostig jag är.
Ja.
Som ju kommer 92, liksom Den demokratiska terroristen, som också kommer 1992. Den har väl biopremiär någon gång på hösten. Jag gissar att du har exakt datum där i dina anteckningar.
21 augusti 1992.
Ja, det är nästan på årsdagen vi spelar in det här då. Några dagar efter årsdagen av premiären av Den demokratiska terroristen. Men den är alltså samtida med... Kvällspressen är den samtida med.
Ja, precis. Och det blir då tredje gången som Stellan Skarsgård syns som Hamilton. Efter då Tecknam Cockroach första och sen då förhöret. Så nu ska han, och det är sista för honom väl?
Ja.
För sen tar ju Sauken över.
Och ja. Sen tar Stormare och Persbrandt. Precis. Tar facklan vidare.
Och sen handen som håller på nu
inte,
som
inte är alltså, den går väl på, är det typ C-more eller något liknande som man kan se den Hamilton 2020 års upplaga. Vi har väl sagt att vi kanske inte kommer ta oss an den. Det beror väl på hur trötta vi är på Hamilton efter att vi har gjort även Vendetta och Tribunal.
Ja, precis.
Som är de Stefan Sauk-filmer som kommer här ganska snart.
Ja.
Men återigen så bygger den här filmen på en bok av Jan Sverre Oskar Lucien Henri Guillou. Okay. Ja, så mycket hade jag inte lagt mig av att jag inte kunde John Guillous mellannamn.
Nej, du ändå,
sitter som ett rinnande vatten.
Och du har läst boken någon gång i tidernas begynnelse?
Ja, någon gång. Den kom ju 87 och jag tror att jag läste den typ 90-talet någon gång på gymnasiet, sent 90-tal. Sådär. Så att det är så pass länge sedan att det enda jag minns från boken, det är ju den inledande meningen. Döden kom med ölbil. Och det är för att dels är det ju faktiskt ett jävla bra sätt att inleda en bok. Men Jan Guillou har själv sagt att det är det bästa han har skrivit, just den här meningen. Och det är ju ett exempel på det stilgrepp som innebär att man kastas rakt in i handlingen. Och nu kommer min quizfråga till dig, Gustav. Vet du vad det stilgreppet kallas?
Nej.
In medias res.
Det hade jag hört talas om, men jag hade aldrig kunnat verka fram.
Nej, men så är det när man kastas rakt in i handlingen. Till exempel som Selma Lagerlöf gör i Gösta Berlings Gösta Berlings saga.
Det fina uppföljaren när han bara satt.
Jag tror att den boken börjar... vad är det äntligen stod prästen i predikstolen? Något motsvarande. Ah, okay. Man kastas liksom rakt in i handlingen.
Ja, men det är, jag gillar den typen av berättande när man bara smack bom.
Och det, kanske, det är väl liksom ganska typiskt för Jan Guillous sätt att skriva. För jag tror att även andra av Hamilton-romanerna liksom börjar med att kniven stacks in i halsen eller något liknande så att man får liksom pang. Det är ingen bakgrund, utan man hamnar rakt in i. Och på samma sätt så är det ju då med Den demokratiska terroristen.
Ja.
Pang, den här ölbilen smäller. Men innan vi går in i filmens handling så har vi lite bakgrundsinformation som vi vill delge våra lyssnare givetvis.
Som vi vill, jajamän.
Som vi vill, om vi vill. Ja, det är klart vi vill. Låt höra, vad har vi för bakgrundsinformation om Den demokratiska terroristen?
Det är våran vän Pelle Berglund som har regisserat den.
Är han den som har regisserat flest filmer som vi har, eller som har varit inblandad i flest filmer som vi har pratat om ifrån Bäckerbro? Det måste nästan vara.
Ja, det måste han ju vara. Alltså, han har ju varit med i, han var ju producent på Mannen på taket, regisserade Profitörerna, regisserade Cockroach, regisserade Polisbrev Potatismos. Det är väl de, tror jag. Så att han, det måste vara, han ligger bra till i alla fall.
Han är topp 5.
Ja, det får, kan man ju lugnt säga. Jag har inte så mycket mer bakgrund. Alltså manus, Hans Iverberg, också en man som vi har sett.
Jag skulle säga att det är den absolut viktigaste bakgrundsinformationen, det är vem som har gjort musiken. För det är ju Björn Jason Lind som har gjort musiken. Och det är ju samma Björn Jason Lind som ligger bakom. Ja, han har gjort massa musik, men framförallt för oss så är han ju den som har gjort musiken till Mannen på taket.
Ja.
Som vi inte har pratat om väl. Vi har nämnt Mannen på taket i några sammanhang.
Ja, den liksom ingår ju inte riktigt så att, i någonting.
Men du har sett Mannen på taket?
Ja, gud ja.
Ja. Mm. För det finns ju framförallt i den bankrånsscenen som vi kommer till här i Den demokratiska terroristen. Jag vet inte om du tänkte på det, att musiken som ligger på just bankrånsscenen är extremt lik musiken som är i Mannen på taket. Framförallt de sista scenerna i Mannen på taket när Gunvald och Bosse Janebring jagar Ingvar Hidvalls karaktär uppe på just taket. Kolla på det, om du har möjlighet att kolla om det. Så kolla på just bankrånsscenen, så kommer du känna igen. Du kanske möjligen kan lägga in det här beroende på vad du har för källor som du klipper från.
Yes. Och vad är premissen för Den demokratiska terroristen?
Det är att Carl Gustav Gilbert Hamilton ska infiltrera en tysk terroristcell. En cell som tillhör Röda armé-fraktionen. Eller Baader-Meinhof. Den heter Baader-Meinhof-ligan också. Och även Rote Armee-fraktion.
Tack så mycket.
Och vi har ju benämnt Röda Armé-fraktionen, eller RAF, eller Baader-Meinhof-ligan, när vi pratade om Leif G.W. Perssons på Sjönebing. Heter den fjärde mannen?
Ja, det är det väl. Ja, precis. Det är den där de hoppar fram och tillbaka mellan tre tidsåldrar i princip. Ju.
Ja, för där har vi ju också kopplingen till Baader-Meinhof-ligan. Jag tror att vi gjorde en ganska, eller åtminstone en översiktlig genomgång om vad det var för någonting i det avsnittet. Men bara kort så var ju RAF, eller Röda Armé-fraktionen, det var en tysk terrorgrupp, eller statsgrilla, vad man nu väljer att benämna den som var verksam i Tyskland, Västtyskland, framförallt då under 70-talet och sen lite grann under 80-talet. Och sen så upplöstes Röda Armé-fraktionen 1998. Men det är framförallt de...
Det var så sent.
Ja, men så jag tror inte att de var särskilt aktiva under 90-talet. Utan det är ju framförallt det som sker under 70-talet, under sent 70-tal. Bland annat kidnappningen av tyska arbetsgivarföreningens boss Hans Martin Schleyer, tror han heter, 1977. Under det som har kommit kallat för den tyska hösten. Då RAF gör liksom massa terrordåd i Västtyskland. Och de framträdande medlemmarna är ju dels Andreas Baader och då Ulrike Meinhof, som är gett namnet Baader-Meinhof, och sen Gudrun Ensling. Och de dör ju samtliga i det här Stammheim-fängelset, heter det väl?
Ja, så det berörs ju i filmen ett antal tillfällen.
Precis. Och det är ju då under slutet på 70-talet. Och visst är det så att det även är lite klipp där man får se Andreas Baader och ytterligare några faktiska personer i någon form av recap, någon dokumentär eller något liknande, om inte jag missminner mig, så får man, om det, jag vet inte om det är Hamilton själv som tittar på dem eller om det är något annat sammanhang som det spelas upp. För jag minns att det i Den demokratiska terrorismen åtminstone finns ganska tydliga kopplingar till de verkliga liksom terroristerna i Rote Armee-fraktionen.
Ja, men de säger uttryckligen att de är en del av Rote Armee-fraktionen när han får komma till
huset. Det är kommando Hanna Kunkel.
Ja,
jättebra. Det är googlat på, det finns inte någonting på riktigt, utan det är något påhitt av herr Gio.
Ja, men det är väl kanske, det var kanske rimligt någonstans. Ja.
Men det som i alla fall är själva premissen, det är ju då att den här cellen, kommando Hanna Kunkel, de letar efter en svensk som de kan använda sig av för att göra ett terrorattentat i Stockholm. Och då blir ju Carl Gustav Gilbert Hamilton en utmärkt person att placera som någon form av undercover-agent i den här terrorcellen. För att dels så har han ju liksom väldigt mycket teknisk kunskap som behövs, han kan massa vapen. Men sen har han ju sin vänsterbakgrund i Clarté bland annat, som gör att han förstår hur de här personerna tänker. Och det finns någonstans en en logik i att han skulle kunna desertera är väl fel ord, men att han skulle liksom hoppa av den svenska militären. För de planterar ju någon form av nyhet där att han skulle ha varit Stasi, ha en Stasi-koppling på något sätt. Alltså den östtyska säkerhetsunderrättelsetjänsten blandade ihop säkerhetsunderrättelsetjänst. Jag vet att jag fick ett påpekande på Instagram från Per Johansson om vad som var MI5 och vad som var MI6, apropå vårt avsnitt av Fiendens fiende.
Okay.
Så jag sa jag säger båda två här nu för säkerhet. Så jag kommer inte ihåg om Stasi är... jag tror att det är säkerhetstjänsten. Men jag är inte helt hundra på det.
Skitsamma.
Stasi, de är ju i alla fall också de finns ju dessutom med och finansierar Rota Mer-fraktion. Har det ju kommit fram senare när man har liksom öppnat Stasis arkiv, så har man ju sett att det var liksom ett sätt för den östtyska underrättelsetjänsten, säkerhetstjänsten, att på något sätt destabilisera den västtyska staten.
Ja, men Stasi tyckte väl inte att det var tråkigt att det blev lite terrorattentat i väst, får man väl...
Nej, och dessutom så är ju då Rota Mer-fraktion, de är ju liksom en marxist-leninistisk terrorgrupp, en vänsterinriktad, som på något sätt har sympatier till det östtyska statsbygget, som ju då var en del i Warszawapakten liksom under det sovjetiska inflytandet.
Mm. Men för det är ju roligt här, eftersom att boken kom ut 87 och också utspelas i 87, och rimligen kunde Guo inte veta att ett par år senare bara så skulle länderna bli
merges.
Ja, precis. Men att filmen då utspelar sig 92, eller kom 92 i alla fall, och det pratas väl om Tyskland som
ja,
heter
ja,
Tyskland.
Ja, min vana trogen har ju försökt leta efter detaljer som på något sätt skulle kunna tidsbestämma exakt när den här utspelar sig. Men jag har inte hittat något, och det kan bero antingen på att det faktiskt inte finns några tidsmarkörer i filmen, men också på att den nästan enbart utspelar sig i Tyskland. Det är några scener då de ska vara nere i Syrien och Damaskus. De är lite grann i Stockholm, men huvudsakligen så ska de ju vara i Hamburg. Och då är ju skyltar på tyska. Jag vet att när Hamilton går in på sitt hotell så är det en nyhetssändning på i bakgrunden där de pratar om Togo. Men den är ju helt på tyska, så jag uppfattar ju bara Togo. Jag vet att det var... jag googlade mig till. Jag ska inte överdriva mitt kunnande här. Jag googlade mig till att det var protester i Togo 1991. Den började i slutet av 1990 och sen fortsatte in på 91. Så det skulle kunna vara de protesterna som det refereras till i den nyhetssändningen. Men jag tänker att om det hade varit så att Tyskland inte hade varit återförenat, så hade man gjort en sak av det i filmen, att man hade pratat om Västtyskland och Östtyskland. Nu pratar man väl bara om Tyskland.
Ja, precis.
För Väst- och Östtyskland blir liksom förenas 1990. Mm. Det är väl, är det november 1990 någonstans där?
Jag vet inte exakt.
Och Berlinmuren börjar ju rivas året innan där, hösten 1989. Men det är väldigt spännande just det här, och det är ju lite det som har varit, eller som blev Jan Guillous framgångssaga, att han lyckades pricka in och skriva de här agentromanerna mellan 1985 och 1995, liksom i en period då det är så pass stora förändringar i samhället. Sovjetunionen faller samman 92. Väst- och Östtyskland förenas, alltså hela den här världskommunismen faller samman, kalla kriget liksom når någon form av slut. Och i det så skriver Jan Guillou den här dekalogen av Hamilton-romanen. Som, nej, men det hade ju varit något helt annat om han hade skrivit den, säg, mellan 75 och 85.
Verkligen, ja, ja.
Men han liksom lyckas ju verkligen pricka rätt när han börjar att skriva första romanen Tecknen av Coco Douche 85.
Varenda de gånger han har skrivit någonting och så händer det typ, så faller muren och han bara, kontroll allt, delete, liksom. Eller så inte kontroll, men bara markera allt.
Han startar om hela datorn, ja, tycker kontroll alltid lite fan, och kan bara radera.
Kontroll A, delete liksom. Ja, markera allt och bara ta bort liksom.
Ja.
Det kan ju ha hänt någon gång när någonting helt plötsligt inte passar in då. Om man, för han vill ju ändå hålla dem hyfsat moderna.
Nu kom det in en man här i våran studio.
Det var spännande.
Ja, intressant.
Han ville väl hålla dem så att året de kom skulle de väl kunna vara aktuella.
Ja, och det, finns ju i böckerna, så är det ju, de är ju väldigt tidsbundna. De liksom refererar ju hela tiden till faktiska personer och faktiska händelser, även om den liksom är fiktion, och de flesta karaktärerna är liksom ren fiktion, så är det ju flera personer, bland annat, jag tror att amerikanska presidenter och utrikesministrar och även sovjetiska ledare nämns vid riktiga namn, och de här länderna som finns i verkligheten i slutet på 80-talet, början på 90-talet, de finns ju i Jan Guillous universum på samma sätt.
Ja, men och Bergling, alltså spion, storspionen och sådär är ju en del av...
Även om han heter Sandström i boken så ja, är det ganska tydligt precis, att det är liksom en direkt koppling och en direkt hänvisning till liksom ett verkligt skeende.
Ja, men Hamilton etablerar sig i Hamburg och där då, den här artikeln i tyska tidningar om att han ska ha blivit avskedad från svenska flottan för samröre med Stasi har kommit ut. Han ska etablera sig på ett område kring Reeperbahn, ett riktigt sunkigt ställa han bara på ett bra hotell där.
Ja, alltså jag bara tänker, innan vi kommer till Tyskland så måste vi bara nämna den första scenen med Hamilton. För alltså, där får vi ju en karaktär som inte har varit med tidigare, men en skådespelare som dock har varit med tidigare. En gammal favorit, nämligen Kjelle Berka.
Kjelle Berka.
Som heter, vad heter han? Erik von Platen.
Jajamän.
Som en person som, eller en karaktär som varken har varit med förr eller som kommer vara med senare, vad jag vet, i Hamilton-universum.
Nej.
Utan han kastas bara in här för att han är den som ger Hamilton informationen och sen också den som får ta hand om Hamiltons bil i samband med att han ska gå
undercover.
Ja, det är ganska roligt.
Ja.
Det är också en sån här när man ska liksom etablera vad Hamilton är för typ av, att han har en svindyr bil. För han säger ju någonting där när han kastar nycklarna. Du vet vad den är värd.
Ja.
Som är ganska så, ja, du har råd med dyra bilar, Mr. Hamilton.
Exakt, ja, nej men absolut, det får vi får inte glömma Kjelle Berka, men...
Nej, och sen så, jag tycker att det är intressant just att man inte väljer att återanvända några redan etablerade karaktärer som Stålhandske eller Lundvall. Och nu minns jag inte i den demokratiska terroristen om dem, för de...
Den, boken tänker du på?
Boken tänker jag, precis. För den kommer väl, det är väl den tredje boken, måste det vara. Den utspelar sig i alla fall före Fiendens fiende. Eftersom i förhöret, som är en del av Fiendens fiende, så refereras det ju till den demokratiska terroristen.
Det är den andra, ska jag säga.
Det är till och med den andra. Ja, precis, så det kan ju vara så att Lundvall och Stålhalska faktiskt inte ens är introducerade i bok.
Nej.
Liksom universum ännu. Och därför så kändes det fånigt att placera in dem i den demokratiska terroristen. Och man får ju liksom någonstans följa, även om den kommer ut 92, så är det väl ändå så att den följer en logisk ordning, att den här egentligen då utspelar sig både före Fiendens fiende och före förhöret,
ja,
eftersom det i förhöret då refereras till händelserna.
Jag tycker
i Västtyskland.
Bland annat han då, ja, han blir ju torterad inom situationstecken, men han blir ju
skjuten.
Ja. Att, ja, precis. Jag läser en liten snabb synopsis här från boken, och där är DG ändå med i boken, och Näslund är med bland annat.
Ja, men det är ju sådana karaktärer som man hade kunnat använda sig av i den där, men det är kanske bara vi...
Jag tycker inte det behövs.
Nej, det är ju det. Filmen står ju för sig själv någonstans. Det är mer vi Hamilton-nördar, eller jag hade ju gärna sett en liksom referenser till tidigare och senare, så att man liksom finns en kontinuitet. För nu är det väl i princip bara Carl Hamilton som är den karaktär som finns med i andra Hamilton-filmer.
Ja.
I övrigt så är ju de andra karaktärerna inte återkommande. Sen vet jag att några av de tyska terroristerna, jag tror att, vad heter han, Horst Ludwig Hahn, han återkommer ju sen i den här Jan Guillous romansvit om det stora århundrandet. Där
tidigare då.
Ja, precis. Det blir tidigare, fast i senare romanserie av Jan Guillou. Det kan vara så att ytterligare någon av de tyska terroristerna är med där kring 68, början på 70-talet.
Ja, men det måste vara liksom. Men,
yes, åter till Tyskland.
Åter till Tyskland. Han etablerar sig där på Reeperbahn, bor på det här sunkiga hotellet och ska på något sätt... Han har ju fått i uppdrag av sina tyska arbetsgivare, kan man säga där. Som han är ju, han har imponerat på med sina datakunskaper, där han har fått fram massa information om att han förmodligen är bög bland annat, vilket ju är en väldigt intressant...
Ja, det var väl sånt som man på tidigt 90-tal i Tyskland faktiskt kunde använda som någon form av leverage, som vi säger på svenska, om man vill liksom sätta press på någon.
Precis.
Och det är också så här tydligt, när Hamilton här liksom introduceras för sina tyska kollegor eller arbetsgivare, så är det så också väldigt tydligt att det är två olika typer av poliser som är här. Dels har vi de här underrättelsearbetande kostymnissarna som på något sätt vill gripa de tyska terroristerna levande för att kunna döma dem i domstol. Och sen har vi de här mer skjutglada poliserna som är mer gränsande till militär, som snarare går in med skjut först, fråga sen, den attityden. Och det kommer vi ju se i slutet av filmen, vem det är som får liksom övertaget och vem det är som gör som den vill.
Exakt. Här ska han då etablera kontakt med den här tyska ligan, och det ska han göra genom att
gå ner sig.
Ja, och göra väsen av sig där. Så han hamnar ju bland annat i ett härligt krogslagsmål.
Det måste jag säga är som jag mindes det var det ju en av mina absoluta favoritscener från film på 90-talet. Jag tyckte ju att den var så jäkla cool när jag såg den på 90-talet. Och faktiskt så tycker jag den håller. Kanske inte riktigt, alltså det är absolut inte en av de coolaste scenerna, så är det ju långt. Men jag tycker ändå att för det som händer, det är ju att Hamilton efter att ha försökt på olika sätt, han har ju bland annat betalt med svenska pengar inne på baren för att visa att han är svensk. Mm. Han har lagt in massa sån här vänsterlitteratur i papperskorgen så tydligt visa upp för hon som har hotellet att jag är en vänsternisse och så vidare. Så ska han börja slåss med en, ja, men vad är en alkis stammis på det här, en jävligt jobbig jävel.
Ja, verkar bara be om, ge mig en öl utan att betala. Men så han har väl någon lång krognota där den mannen, alltså, de bråkade med ett flipperspel är det ju liksom.
Och då använder ju Hamilton sina stridskonster genom att ja, men han slänger upp benet på flipperspelet och han bryter väl typ benet på honom och sen ger han en riktigt sån god knäskål upp i pungen på honom. Den är god alltså.
Då när jag satt i soffan i förrgår så jag drog efter andan. Det var nej, men gör inte så, snälla. Det är jobbigt.
Men för alltså jag tycker scenen är alltså rent skådespelarmässigt och actionmässigt faktiskt är ganska, den håller ganska bra. Det som jag däremot stör mig till vansinne på i den scenen, det är ju ljudläggningen.
Okay.
Jag vet inte om du noterade det, men satan vad dålig den är.
Vad är det som stör dig?
Ja, det är ju det att det känns ju som att det här skulle kunna ha gjorts som någon form av specialarbete av en estetklass i Borås 1996. Alltså det är så oerhört pajigt.
Det känns som att man hört om det deprimerade i Borås 1996.
Ja, då gick jag på gymnasiet. Det var inte så jävla roligt.
Nej,
återigen där att titta igen på den scenen, och det är ju faktiskt, jag tycker att det är återkommande i den här filmen, just att ljudläggning?
Ljudläggningen, ja, precis.
Att ljudläggningen faktiskt är under all kritik.
Okay,
jag tycker att den är riktigt, riktigt dålig. Det är liksom som, det är ljudeffekter som man har hämtat ur något sånt där ljudeffektsarkiv, och så tar man lite random, men typ, ja, här har vi en som heter slå tjock kille på käften, och så lägger vi in den, och så passar den. Alltså där, men det hade funkat då som ett specialarbete på estetlinjen i Borås 1996. Jag tycker att jag var inte riktigt på en biofilm, även om 92 är många, 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 många år sedan, så tycker jag ändå att man ska ställa lite högre krav på utförandet i en film som Den demokratiska terroristen.
Det som jag tänkte mer på är klippningen. Jag tycker att det är väldigt mycket så där att det klipps... Och att nästan, ja men vilken film var det när vi tyckte att klippningen är att liksom, ja men du ska börja klippet en halv sekund eller en sekund senare, för att du klipper ut det som att personen står redo och så klipper du till det och då börjar personen agera. Jag tycker nästan att det är inte lika farligt som i den filmen som jag inte minns vilken det var nu som vi pratade om. Men jag tycker att, eller det kan vara min andra podd vi pratade om det också, insåg jag. Men jag tycker att det är lite sådär... Okej, nu har han fått ett slag på pungen. Nu bryter vi och så ska vi lägga dig där och så ska vi ställa Skarsgård där och så kör vi action och så märks det tydligt att det är väldigt tydligt ett nytt klipp i just den scenen. Så jag tycker att det funkar, men det var snarare det jag tänkte på. Jag hade också anledningen till pausen är att jag har fått en son och jag kunde inte ha så hög volym på, så just ljudet hörde inte
jag. Nej, och jag satt ju på krogen med jättebra hörlurar på mig, så jag hörde ju just ljudet bättre än vad jag brukar. Jag brukar normalt sett inte reagera jättemycket på just ljudläggningen, men i och med att jag satt med hörlurar och hörde ljudet extremt väl i den här filmen, så noterade jag att det är ganska dåligt gjort i den här slagsmålscenen och återkommande i filmen, dålig ljudläggning.
Okay.
Men han lyckas fortfarande inte riktigt komma in i den här kommando Hanna Kunkel som han vill komma åt, utan han behöver liksom ta ett ytterligare steg upp för trappan. Och vad gör han då?
Ja,
och
rånar en bank.
Som han ju gör.
Han skaffar sig vapen.
Ja, och jag gillar verkligen det här också, ganska tidstypiskt, att han spelar in ett meddelande på en sån liten kassettbandspelare och lägger kassetten i den här, vad kallar man det, skåpet på centralstationen i Hamburg.
Han kommunicerar med sina tyska chefer, där kan man ju bara snabbt slänga in.
Så att han pratar in på den här kassetten att han vill ha de här och de här och de här vapnena, och sen lägger han kassetten i det här skåpet och sen får han de här och de här och de här vapnena och går in och rånar en bank.
Ja, drar på sig en strumpa över huvudet typ och bara...
Ja, först så snor han ju en bil så att han ska kunna ta sig. Ja. Då tar han ju sån här kniven. Oh. Och den scenen har vi inte nämnt. Nej. Apropå kniven som vi har i början där när han möter sina tyska kollegor. Mm. Och den här slipsnissen som blir hans kontaktperson i den tyska polisen. För då vill han ju ha en öl.
Precis.
Och han har ju ingen öppnare. Nej. Och blir liksom inte erbjuden någon öppnare. Så vad gör man då?
Ja, då öppnar man med kniven.
Ja, kniven som jag har i strumplästen, ja, givetvis. Det har väl alla.
Ja.
Vilket är det coolaste sättet du kan öppna en flaska öl med?
Tänderna, tror jag.
Du kan öppna med tänderna?
Jag kan öppna med tänderna, ja. Det kan. Sen tycker jag inte med tandläkare om det, men det, ja, jag ber om ursäkt på efterhand.
Vi ska skvallra för din tandläkare.
Ja, det och kan
den kanske inte reda.
Lycka till med det. Ja. Men, ja, nej men... Är det inte också någonting med den här kniven att den andra personen tycker att den är lite underväldigande och Hamilton bara, den är vass.
Mm. det räcker att den är vass. Han kan hantera sina vapen, Hamilton.
Och för mig är någonstans lite konstigt. Det är Hamilton. Han har inte fans. Alltså, han är liksom inte, det är inte Bond. Liksom. Han gör, he makes do with what he's got. Alltså, han tar det han har och gör det bra.
Mm.
Han behöver inte någon fancy kniv. Han behöver en vass kniv som kan hugga folk.
Han kan ju egentligen använda vilka tillhyggen och vapen som helst. Han kan ju till och med använda sina knytnävar och komma ganska långt med det. Har vi ju sett exempel på där inne på baren.
Exakt.
Men det här bankrånet blir ju ändå det som någonstans får honom över på andra sidan. Ja. För nu blir ju... I och med att han så tydligt har visat att det är han, även om han har en mask på sig inne på banken, så vet ju alla om att det är Hamilton. Poliserna fattar det, för de ser övervakningskamerorna och känner igen liksom rörelsemönster, jacka, vapen. Och även de här tyska terroristernas underhuggare som springer små ärenden åt dem går ju in på Hamiltons hotellrum. Och där har han ju gillrat, inte en fälla, men han har gjort en setup så att de tydligt ska hitta vapen och pengar under en bräda i golvet.
Ja, det är inte diskret han låter det lägga fram.
Det är ju lite så pajigt ändå, kan jag tycka. Att hade den här underhuggaren haft lite vett i huvudet så hade han ju fattat att men han har ju lagt det för att jag ska hitta det här någonstans. Men så långt tänker de inte, utan nu blir de tyska terroristerna i kommando Hanna Kunkel övertygade om att honom ska vi ha.
Mm, och den enda underhuggaren som kan vara värd att nämna vid namn är ju en snubbe vid namn Hans, som vi ju får följa lite senare i hans öde.
Jag hoppas att du ska säga vem som spelar Hans här, för vi har lite tyskt uttal från dig.
Hans spelas av Konstantin Graudus.
Ja.
Så det var nästan mer ryskt.
Det var inte så roligt då.
Nej, precis.
Men nu kommer han då till den här lägenheten. Det sätts en ögonbindel på över ögonen så han inte ska se vart han åker. Och sen kommer han till den här ganska fancy-pansy lägenheten. Det är ju arkitektritad lägenhet i Hamburg. Dock så är väl den, om jag inte minns fel, inspelad i Stockholm. Alltså den är ju, själva lägenheten är i Stockholm. Det är en studio som de har byggt upp.
Liksom.
Ja, jag är ganska säker på att det var så.
Det låter rimligt någonstans för att man ska kunna bygga den som man vill ha den. Jag vill minnas att vi hade den demokratiska terroristen på VHS när jag var barn. Och den här lägenheten, det här var första gången som jag, just det. Det här scenen, jag kommer ihåg den här trappan upp och liksom sådär.
Det är ju en väldigt speciell trappa, den lägger man ju märke till. Det är ju en sån väldigt typiskt arkitektritad.
Ja.
Jävla dumt uttryck där, arkitektritad. Allting som är byggt är väl på något sätt ritat av en arkitekt.
Rimligen, är det
så
det?
Att säga att någonting är arkitektritat är ju egentligen att slå in en öppen dörr.
Ja.
Men du förstår vad jag menar.
Men man
när jag
menar
säger
väl
att,
då att det är lite fancy av något slag, eller lite speciellt. Att arkitekterna inte alltid får som de vill ha det, för det ska vara snyggt och rent och rakt, men arkitekterna vill ha det lite mer woho.
Och den här lägenheten är ju då arkitektritad.
Exakt. Och där presenteras han ju för dem. Och han lyckas etablera sig, kan vi någonstans säga, med dem.
Han visar ju också här prov på sina förmågor. Där han på ett smid, även om han har blivit avväpnad när han sätts i bilen och ögonbindel sätts på honom, så har han ju lyckats få med sig ett vapen ändå. Och drar fram det och övermannar ju mer eller mindre alla 6-7 tyska terrorister i lägenheten och slänger ur sig någonting att anledningen till att jag inte jobbar med er det är för att ni är amatörer.
Precis. Så han på något sätt sätter sig upp som en på en nivå högre än dem för att liksom komma in i det på ett sätt där han inte bara blir en underhuggare, är så jag tolkar det, utan att han kommer in och faktiskt får lite att säga till dem, och det får han ju.
Han blir ju någon form av ledartyp här, eftersom Horst Ludwig, han har ju inte introducerats ännu. Han är ju liksom ledaren för gruppen. Men i det sammanhanget där Hamilton är nu med de här, många är de 6-7 stycken i lägenheten, så är det ju tydligt så att han är alfahannen som någonstans får som han vill. För han kommer också fram till det här att man ska inte slå till, alltså man ska byta, jag kommer inte ihåg det första målet de har som liksom idé i Stockholm.
Men är det inte antingen typ, är det typ tyska ambassaden i
Stockholm? Ja, eller så kan det vara, men det som Hamilton då föreslår det är att man ska slå till mot den amerikanska ambassaden i Stockholm, för där har ju bland CIA sitt kontor, och det skulle ge större möjligheter att få som man vill, till exempel att de tyska kamraterna ska friges ur fängelse och liknande.
Ja, och för att ha råd med detta så måste de ha ännu mer pengar.
Och vi får ytterligare ett bankrån.
Ja, mycket bankrån här.
Och då måste jag fråga dig, för Fredrik av Trampe har ju i konversation med mig och även på, officiellt på Twitter hävdat att det här är, liksom, är det pajaste bankrånet i svensk filmhistoria.
Ja. Har han förklarat vad det är han tycker är pajigt?
Nej, jag har inte frågat, just för att jag ville vara ganska clean inför att jag ser det här. För okay. Att se liksom, om jag gör samma bedömning. Men jag vill först, för vi har ju inte två, och han, jag tror inte han har sagt heller vilket av bankrånet. För att när jag såg det första bankrånet, där Hamilton går in, då tänkte jag inte på något särskilt, alltså... Det är väl inget speciellt med det. Det är ju inte jättebra gjort, men det är ju inte sådär så att man tänker fan vad dåligt det här var.
Nej, jag tänker att han, alltså så här, det är lite bankrånet i mannen på, nej inte mannen på, bankrånet i början av filmen med Sven Walter och
mannen på man från Mallorca.
Ja, precis. Ja. Alltså här, det är ju inte lika smooth han gör det, men nästan, alltså, han krossar ett glas väldigt smidigt, hoppar över, håller bara fram med väska.
Grejen är att
att de ska lägga ner pengar i.
Här liksom. Har vi, det är ju den här scenen vi har musiken från, som är väldigt, väldigt lik mannen på taket.
Ja.
Tror jag det. Eller om det är mannen på balkongen.
Om alla de här filmerna så att vi har rimliga namn.
Mannen i Hamburg kallar vi den här filmen nu. Nej, men jag är lite så här inne på den. Alltså jag tycker, alltså visst, det är inte supersnyggt, och det är lite så där när den här polisen kommer in och ställer sig och ska skjuta, och visst, de tyska terroristerna gör väl inte någon jätteinsats, men jag tycker inte att det är inte så att jag höjer på ögonen, men jag tycker att oj, jäkla vad dåligt genomfört det här bankrånet, eller hur dåligt filmat är det här, eller hur dåligt manuskrivet är det här.
Nej, om vi tar det här bankrånet kontra bankrånet som Uffe Brunnbergs karaktär i Tre Kronor genomför, så tycker jag att det här är galant. Där han
bra, referens, bra referens.
Ja, han lyckas skjuta sin egen son i serien, tror jag. Klimax. För er som kommer ihåg
Tre Kronor. Den klassiska Tre Kronor.
Ja. Nej, men så, jag reagerar inte heller på att det är sådär superpajigt. Jag tycker att det inte är supersnyggt. Och det blir lite den här bank, om det är vakt eller tjänsteman som ska spela hjälte, så springer jag tycker att han är fånig. Mm. För det liksom blir bara... Men han dör ju, så det, det stackars honom. Men jag tycker liksom inte att så här i övrigt är något jag... Det var inget jag reagerade på, nej. Kan jag inte påstå. Gjorde du det? Eller,
nej, jag gjorde inte det heller. För nej. Jag tycker inte att den här är... Alltså, visst, det är ju inget super jättesnyggt genomfört bankrån filmiskt eller sådär, men det är inte så att jag hoppar ur stolen och tycker att det här var det sämsta jag sett i mannaminne.
Vi får ringa upp här av Trampe och höra vad han tycker.
Trampe.
Hej, Fredrik av Trampe, poddare, författare, diversarbetare och adelsman.
Ja, till och med det, till och med det.
Ja, jag var tvungen att få in det på något sätt, för att det är ju ändå...
Ja, det är faktiskt den biten av mitt vetande som är allra, allra sämst faktiskt. Jag är ju ganska kunnig på saker och ting som har hänt förr, men min egen släkthistoria och bakgrunden till det där är jag jättedålig på, så ställ inga frågor om det.
Ja, det är ju en himla tur att det inte är Kungar och krig du medverkar i då, utan ja. Från Bäcktebron. Så att vi kan prata verkligen. Om svensk film istället för svensk adel på 1600-talet.
Ja, det kan jag åtminstone lite mer om i alla fall.
Ja, men det är lysande. Jag ringer dig eftersom du på Twitter har kallat en av scenerna i Den demokratiska terroristen för svensk films tröttaste bankrån. Hur kommer det sig att du har det epitetet på den här scenen?
Alltså så här var det, att första gången jag såg Den demokratiska terroristen, det måste ha varit runt kanske 2005-2006. Det var på den tiden när man kunde hyra mycket såna här svenska gamla filmer på Bailando för 20 spänn DVD:n, eller till och med köpa dem för kanske 60 kronor DVD:n. Det är såna där filmer som idag är helt omöjliga att få tag i eftersom de inte har streamats och eftersom DVD:er inte säljer längre. Så att det är, ja, kanske inte just då Den demokratiska terroristen, den går ju att se via YouTube, men ja, kvällspressen och såna där saker som ni har pratat om tidigare, de DVD:erna gissar att jag skulle kunna sälja för ganska många hundralappar nu på Tradera. Det som man köpte, ja, två för 100.
Vi har noterat att just Vendetta, som vi ska prata om i nästa avsnitt, är fruktansvärt svår att få tag på. Jag lyckades ju köpa den på, jag tror det var typ Tradera var någon som sålde den. Mm. Så att den gick att få tag på DVD åtminstone. Men åter till den demokratiska terroristen.
Ja, ursäkta. Jo, nej, men då såg jag, och då nämnde jag för en kollega, jag jobbade som filmjournalist på den här tiden och skrev för lite olika tidningar, och då nämnde jag för en kollega att jag skulle se den, och han var så, den demokratiska terroristen, det är ju den som innehåller svensk films absolut stelaste bankrån. Och det tyckte jag var en rolig observation. Det var liksom det han hade tagit med sig från den här filmen som han hade kanske sett 10 år tidigare. Så att jag blev så här, okej, ja, det fick jag ju hålla ögonen öppna för. Och nu så här, jag är inte riktigt säker på vilket bankrån han menar, för det är ju faktiskt 2 bankrån i filmen. Men jag valde att tolka det som att han menade det första bankrånet, där när Stellan Skarsgård stövlar in på någon liten bankkontor där, skjuter i taket och bara slänger in en väska och lite trött slår sönder en glasruta och hoppar över disken. Och när jag såg filmen då så hade jag det här med mig i bakhuvudet och tyckte att jävlar vilken knasig scen, just för att den kändes så stel och tråkig och trött. Men när jag nu såg om filmen inför att kunna prata lite om den här scenen med dig, så slog det mig att ja, men det kanske också lite är meningen, eller rättare sagt att Hamilton ska framstå som oerhört liksom kall och proffsig och en, ja, han liksom gör ett no-nonsense bankrån helt enkelt.
Ja, jag tänker ju att det är lite så som man, nu tror inte jag att jag och Gustav lyfter det i våran diskussion, men nu när du säger det så tror jag precis att det är så som man ska tolka den, just att han går in på ett liksom professionellt sätt och liksom för att vara i rollen som agent på något sätt snarare än. Men jag tänker ju snarare att jag vet inte om du har hunnit se om även den andra bankrån-scenen, för den är ju betydligt lökigare i så fall, skulle jag säga.
Jo, ja, det var kanske det som min kollega menade. För jo, det kan jag hålla med om, även om den har, det är lite kul att det är Björn Jason Lind som har gjort musik till den här filmen. Och i just den scenen så låter ju musiken väldigt mycket som musiken i både Mannen på taket och Mannen från Mallorca. Annars gör den inte det så mycket, men där är det ju jättemycket av Jason Linds väsande flöjt. Och det kan jag tänka mig att Pelle Berglund har väl regisserat den här filmen, och han var väl också med och gjorde Mannen på taket, om han var produktionsledare eller någonting. Jag vill nästan tro att Pelle Berglund har sagt att nu får du göra en sån cue till actionfilmen. Gör en Mannen på taket.
Jo, för är det så att man är insnöad i svensk krim som vi är, så gör man givetvis, och vi lyfter ju det i vårt avsnitt, just att musiken just i den bankrånsscenen, det är ju nästan så att det är liksom taget not för not, ton för ton från mannen från Mallorca framförallt, tycker jag det är. Men, eller från mannen på taket, bland annat de här mannenfilmerna, de är så jävla många nu.
Jo, men de är väldigt lika den här scenen på Dalagatan när Mannen på taket börjar skjuta. Det är väldigt mycket den hoppande, studsande, väsande flöjten. Nej, men visst, den andra scenen är väl betydligt lökigare. Däremot är den kanske inte lika stel. Den är väl mera livfylld i så fall. Men nej, den svänger kanske inte så värst.
Men vad skulle du säga om den demokratiska terroristen som helhet? Vad har du liksom för bedömning av den när du tittar på den idag 2020?
Ja, alltså jag tycker den är inte direkt något mästerverk, men den är inte heller direkt fruktansvärt dålig, skulle jag inte säga. Jag tycker att den är ganska rappt och effektivt berättad. Den fick väl ganska splittrad kritik när den kom. Flera klagade, de som tyckte illa om den klagade på att den skulle vara seg. Det tycker jag inte att den är. Jag tycker det går ganska ordentligt undan. Men det som väl främst drar ner betyget är väl dels de här ansatserna till att Carl Hamilton ska sympatisera med de här terroristerna och försöka stoppa dem från att bli ihjälskjutna och istället försöka rädda dem. Alltså det blir liksom inte, det blir bara ansatser. Det lilla vi får veta när han ska ha sina liksom personliga samtal med de här terroristerna, det påverkar ju liksom inte, åtminstone inte min bedömning om dem åt något håll. Det är att någon har barn, någon har varit lärare, någon var journalist, och det påverkade ju inte folkopinionen. Så nu är jag terrorist istället. Det blir liksom varken hackat eller malet. Det blir liksom bara ansatser som inte levde någon vart. Och sen tycker jag att den här shootouten är ju lite onödig, just för att de bygger upp så snyggt inför den, tycker jag. Och där i boken Den demokratiska terroristen så är det bara att GSG-9 eller vad de heter går in och bara totalt massakrerar. De slänger in såna här chockgranater och sen massakrerar de här totalt obeväpnade människorna. Visserligen terrorister, men ändå totalt obeväpnade. Och det hade varit mycket effektivare om filmen, efter att ha byggt upp som den gör mot slutscenen, bara hade gjort det så att det hade blivit en liksom effektiv, kort, kallhamrad massaker, istället för att det här, att de ska liksom skjuta tillbaka. Det blir ju tyvärr mer pajigt än berörande, tycker jag. Det är ju lite samma har de väl i filmatiseringen av Fiendens fiende där, att det är som slutuppgörelsen är i boken väldigt kort och effektiv, och de som är bäst på våld vinner väldigt fort. Men att i båda filmatiseringarna så ska de väl göra lite mer action av det. Det i båda fallen tycker jag tyvärr att det tappar ganska mycket på det. Men det jag skulle säga att det är ganska mycket av en trea för mig, den demokratiska terroristen. Den är inte fantastisk, men den är inte heller jättedålig. Stellan Skarsgård är väldigt bra.
Det är en habil svensk krimrulle kan man säga.
Ja, men det tycker jag absolut. Definitivt.
Vilken, för du har ju ändå rätt bra koll på svensk film och så. Vilken skulle du säga är den bästa svenska krimfilmen om du inte tar med Mannen från Mallorca? Som givetvis är den bästa filmen.
Ja, jag skulle ju säga det. Det är ju lite, har jag förstått, ett controversial statement. Att tycka att den är bättre än Mannen på taket. Även om jag tycker att Mannen på taket är jättebra också. Mm. Oj, vilken är den bästa? Det var väldigt svårt faktiskt.
För om vi håller oss bara i Hamilton-universum.
Ja, då tycker jag ju Förhöret är överlägset bäst. Där delar jag åsikt med Jan Guillou, tråkigt nog. Jag har inte sett Vendetta i och för sig på många herrans år. Den minns jag som rätt bra. Men Förhöret är ju liksom så komprimerad, det är så Stellan Skarsgård, det är så jäkla bra i rollen, och den är tight, och det är också väldigt, det är häftigt att man kan göra någonting liksom så pass spännande och dynamiskt av att det bara är en gäng människor som sitter och pratar i en sal. Den tycker jag i sådana fall är överlägset bäst i Hamilton.
Ja, det är sviten. Där är vi ju rörande överens, både du och jag och även Gustav. Ja. Skulle nog instämma i det. Men om vi tittar lite framåt, du är ju en av, som du brukar säga, en av våra inbitna lyssnare av podden. Oh ja. Om du skulle få önska framåt när vi är klara med Hamilton, vad tycker du att vi ska ta oss an då?
Jag skulle ju gärna höra era åsikter om polisen i Strömstad.
Ja, den var lite oväntad.
Ja, kanske just därför.
Ja, hur kommer det sig?
Nej, men det är väl att de var väldigt viktiga för mig i mina tonår. De gick i repris där allihop, 97 tror jag. Och då läste jag också böckerna av Gösta Unefelt och tyckte mycket om dem då. Ingen aning om vad jag skulle tycka nu, men jag gillade serierna väldigt mycket. Jag gillade väl, framförallt tror jag det skulle vara intressant att prata lite om den här första serien då, när, vad heter den, polisen som vägrar besvara, om ett gisslandrama i en bank. För där har jag förstått i efterhand, har jag undrat lite, för där är det som att Gösta Unefelt och hans bror, tror jag det är, som har varit med och skrivit Walter, att det finns väldigt mycket av det här, vad ska jag säga, Martin Beckska, som också finns i Mannen på taket, och det här med att en polisledning är så fruktansvärt inkompetent och lever så oerhört långt ifrån verkligheten, och att de då kommer in och mer eller mindre bara pajar hela Per Oscarssons fantastiska koncept. Och jag vill minnas att det gjordes så övertydligt att jag redan som 13-åring reagerade på att, men vänta lite nu, är det att de är jätteinspirerade av Sjöwall Wahlöö, eller försöker de driva lite med Sjöwall Wahlöö? Försöker de liksom skruva upp det några snäpp extra? Men det var också serier och karaktärer och böcker som jag tyckte mycket, mycket om. Så det vore kul att höra eran take på dem nu.
Ja, jag ska prata med Gustav och se om han är lika övertygad som du är kring det. Tack så mycket, Fredrik av Trampe, för att jag fick störa dig så här på måndagsförmiddagen.
Ja, det var bara trevligt.
Jag kan passa på och bara för våra lyssnare tipsa om den fantastiska podden som du gör ihop med Kalle Lind, Della Morta. Var är det man hittar den någonstans?
Den hittar man på underproduktion.se. Där kan man bli prenumerant, så får man för 29 kronor så får man 4 timmars innehåll i månaden. Jag har släppt en bok nyligen också som heter Frigjorda tider.
Just det, Frigjorda tider.
Som handlar om när sexvallen sprängdes och vilken påverkan den fick på svensk kultur under 60- och 70-talet. Den kom ut ganska nyss och finns att köpa om man vill läsa
så
den.
Gå in och prenumerera på Della Morta och köp Frigjorda tider. Så ha det så gött, Fredrik.
Ja, men tack, då det samma du.
Fredrik, du kallas nästan aldrig för Fredrik, va?
Ytterst två, jag är inte ens min flickvän. Hon får anstränga sig för att kalla mig Fredrik när hon träffar mina föräldrar. De flesta säger Trampe.
Det, ja, jag säger jag bara blivit så. Det där, för det är jättekonstigt att jag kallar dig för Fredrik om ingen annan gör det. Tack så mycket, Fredrik av Trampe, för att du tog dig tid, som sagt.
Ja, bara, det var bara roligt.
Men ja, en polis blir skjuten och även en medlem i ligan blir skjuten, nämligen Monica. Blir skottskadad. Och det, så att hon behöver ju behandlas ändå. Men de lyckas ändå med uppdraget att råna banken och få med sig pengar.
Och det blir lite intressant just den här polisen som blir skjuten. För där ser man ju en liksom ideologisk positionering ifrån de tyska terroristerna. För en av de kvinnliga terroristerna säger ju där att man ska alltid skjuta en snut. Mm. Man ska alltid skjuta en polis.
Men Hamilton säger att han inte tyckte att det var nödvändigt.
How do you feel about carpenters?
Ja,
bra, som han sa. Ja. Jag försökte mitt bästa att ställa en Skarsgårds engelska där.
Mm, det var jättebra.
Tack. Tack Gustav, tack.
Ja, precis. Men här kommer det här bankvacket och Hans sen tillbaka för att han får ju en som lite så här fri agent så får Hamilton en del av bytet för sig själv liksom. Så han tar en del av summan och så lägger han in det och antar en del av saker i den här bankfack eller fack 170 på centralstationen där.
Men, då blir det lite problematiskt för att när han fortfarande är kvar och står och pratar med honom så kommer ju polisen som är hans liksom, kontaktperson och öppnar skåp.
Ja, 30 sekunder senare liksom.
Väldigt oproffsigt skulle jag säga. Borde ju den här kontaktpersonen ha koll att Hamilton precis har varit där och avvaktat en 25-30 minuter åtminstone för att vara helt safe att han är borta därifrån. Ja. Men det som blir konsekvensen det är ju att Hamilton får lite grann panik för han inser ju att blir han nu avslöjad så är det ju en dödsdom. Han kommer att bli skjuten på fläcken om det är så att de kommer på att han är liksom en undercover-agent. Och då tar han saken. Dels så ringer han hem till Stockholm och ber dem kontakta de tyska poliserna. För det är det enda sättet som han kan. Han har ju inget annat sätt att kontakta sina tyska kollegor på. Och sen kör han iväg med Hans i taxi, är det väl?
Ja,
ut i något hamburgsområde där polisen får komma och plocka honom.
Precis, han lurar med Hans där att han ska få träffa Horst, för det har ju Hans aldrig gjort, för han är så junior liksom.
Och här får vi då en referens till Stammheim-fängelset.
Ja.
För de säger att han kommer vara ute inom 6 timmar med advokat, men då säger Hamilton att det är ditt problem.
Ja.
Sätt honom på Stammheim-fängelset.
Precis.
För det var ju det man gjorde i slutet på 70-talet med RAF-medlemmarna som Andreas Bader och Gudrun Enslin och Ulrike Meinhof,
ja.
Och där dog de under dödsnatten 1977.
Mm. Man kan ju fundera på vad som faktiskt hände där.
Vi har ingen officiell hållning i podden, vill jag meddela. Men vi har spekulationer.
Precis, och konspirationsteorier är roliga i sådana här fall.
Ja.
Men han, ja, han fortsätter relationsbyggandet, framförallt med Monica, som ju ligger i den här lägen. De kan ju inte uppsöka vård, givetvis, för att de är ju kända terrorister.
Ja, hon har väl 3 livstidsdomar på sig, tror jag. Jag tror hon säger det i något sammanhang, att jag har 3 livstidsdomar på mig, så jag kan inte, liksom... Det blir även en diskussion där i slutet, att hon har barn som man inte kan träffa.
Ja, precis.
Och bland annat beroende då på att hon har 3 livstidsdomar.
Ja, det måste vara en smula störigt. Men han, så här, han får ju där visa sina kunskaper genom att liksom vara den som typ rengör såret till slut. Och sen åker de 2 till Stockholm för att rekognisera.
Jaha, jag tror de åker till Stockholm för att ligga med den.
Ja, det gör de också. Ska vi börja med det?
För det här, ja, Gustav, den ska vi börja med.
Ja, det här är det andra jag mindes från när jag var barn slash tonåring och såg den här. Den
en hormonstinn ung Gustav Brink Larsen sitter och tittar på Stellan Skarsgårds eskapader.
Ja, kanske tittade lite mer på den andra parten. Men så här, de har ju en lust i det, för hon börjar med smälla till honom och sen blir det hångar och sen... som barn tänkte jag, jag kommer förstå det här som vuxen, men inte som vuxen.
Du förstår fortfarande inte vad det är som händer där.
Varför hon ger honom en örfil tycker jag är ganska omotiverat, eller har jag missat någonting?
Nej, alltså relationen mellan Carl Hamilton och Monica blir ju... Den blir ju ganska intensiv på det sättet, att det är ju så uppenbart att de på något sätt får känslor för varandra. Och det som också händer, tycker jag, märkbart liksom i det här partiet av filmen, det är att man någonstans ser att Carl Hamilton lite grann, han kanske inte börjar vackla i sitt uppdrag, men lite grann ändå att han kanske börjar känna någon form av förståelse för de här tyska terroristerna, och att även vi som tittare ska få en förståelse. Kanske inte så att vi ska känna sympati och tycka att jäklar vad bra ni är. Men
nej,
också
nej,
att ja, men det var någon som, jag kommer inte ihåg vem av dem, som jobbade som lärare.
Ja.
Och någon som jobbade som vänsterskribent och som då hamnade i fängelse, och hans advokat hamnade i fängelse. För man ska ju komma ihåg det, att liksom den västtyska staten på 70- och 80-talet var ju oerhört repressiv gentemot vänstergrupper. Kanske med viss rätt, eftersom det ju ändå tog sig uttryck i liksom ren terrorism.
Ja.
Man sköt och liksom smällde bomber och så vidare. Så
men
det
vad
kanske...
var hönan och vad var ägget?
Ja, nej, men det finns ju liksom en sån diskussion att, och jag tycker att det kommer fram ganska bra i det här partiet av filmen, just att det är inte så där svart eller vitt.
Nej.
Utan vi kan känna liksom att ja, okej, det kanske är dumt att ni håller på och bråna banker och skjuter poliser och spränger ölbilar, men man kanske kan förstå varför de gör som de gör ändå på något sätt.
Ja, men jag tycker att mittenpartiet här är filmens styrka, den största styrka. Just dialogen eller konversationen som Hamilton har med den här killen som är lärare.
Mm.
Hans relation med Monica, även om jag inte förstår det just den scenen varför hon smäller till honom, så tycker jag ändå att deras relation utvecklar sig på ett... genom ganska få scener ändå trovärdigt.
Ja,
och
det finns
får förståelse för dem.
Ja, och det finns någon form av logik i att det som händer, händer. Mm. Det känns liksom inte påklistrat.
Nej.
På något sätt, utan det känns fullt logiskt att ja, men de skulle kunna fatta tycke för varandra.
Ja.
Och att Hamilton, även hur professionell han än är, så är det ju uppenbart att han får ganska starka känslor för Monica och vill inte att hon ska skjutas eller gripas i lägenheten, utan han försöker ju hjälpa henne därifrån.
Ja, han försöker få henne att hoppa av, och det antar jag är ett väldigt... alltså, han hade ju kunnat avslöja sig själv och liksom säga jag har alla kontakter i världen och kan hjälpa dig att hoppa av med liksom svensk... alltså, mm, möjligen. Men det kan han ju inte göra, för han måste ju fortsätta vara liksom infiltreraren om hon väljer att inte hoppa av, vilket ju hon ju då inte gör heller. Så att hon hamnar ju lite av en rävsax liksom. Eller
men,
han gör det.
Men när vi fortfarande är i Stockholm, mm, så kommer ju Kjell Berka med sitt andra framträdande. För Monica och Carl Hamilton går ju på en fancy restaurang. Och gissa hur orimligt lång tid jag la igår på Google Maps för att försöka identifiera exakt vilken restaurang det var de befann sig på, genom att titta på var, om man tittar ut genom fönstret och sen kolla på Google Maps och se, ja, vad är det man ser på andra sidan. Det var inte jättesvårt faktiskt.
Ja, okej, okay. Men jag tänker vi spelade... Det var inte jättesvårt ändå.
Nej,
jag tänkte att du inte kom fram till det. Och då tänkte jag såhär, okej, du jobbade förmodligen igår för vi spelade in på en tisdag.
Men, nej, jag sjukskrev mig för att hinna kunna göra lägga de 8 timmarna på Google Maps.
Men då la du väl 16 timmar då?
Ja. Ja, men någonting sånt var. Nej, jag tror att jag kom fram till att det är Grand Hotel i Stockholm. Grand Hotels restaurang som de är på. Jag ska inte ta gift på det. Det är en sån här uttryck som jag märkt att jag överanvänder. Just det där, att ta gift på. Att när jag inte är helt säker på någonting så säger jag att jag inte ska ta gift på det. Nej. Jag ska försöka undvika det uttrycket mer.
Du borde åka till Stettin och ta gift på det, jag tycker.
Och Lödöse också.
Nej,
men Kjell Berka, vad är hans liksom insats i det här sammanhanget? Varför är han med?
Hans mamma fyller väl då, verkar det som, eller någonting. Därför är han på den här Fancy Pants-restaurangen.
Och problemet är att han vet ju inte att Hamilton fortfarande är undercover.
Nej.
Så han går ju jättedumt fram och gör en liten dum grej.
Ja, men de pratar ju tack och lov svenska.
Och Monica kan ju inte svenska, nej, vilket är bra.
Men Hamiltons första kommentar där, eller första replik där, är jätterolig. Bara, så nu... Vad är det han säger? Nu går du iväg härifrån.
Pratar vi inte mer om det.
Nu slutar du besvära mig, tror jag han säger. Ja. Det är verkligen så här,
ja, men det är ju det enda han kan göra i det läget. För de får ju liksom inte riskera på något sätt. För att han vet ju att det minsta lilla tecken på att han skulle vara dubbel eller agent eller undercover här är ju en dödsdom, återigen. Så att han vill ju få bort Kjell Berka så fort som möjligt.
Ja, och Kjell Berka fattar inte helt och hållet.
Ja, jag tycker att han gör kopplingen ganska fort, men han säger någonting sådär...
Men han håller sig ändå kvar lite längre.
Lite onödigt länge, men han får i alla fall säga att jag kvaddade bilen.
Ja, och han kan inte reagera på det.
Det är en ganska rolig scen ändå. Det är
ganska rolig. Men... Ja, Hamilton kommer hel ur det där, och egentligen det enda mer som händer i Stockholm är ju det här att de går och tar konstiga kort på varandra, för att de ska egentligen ta kort på amerikanska ambassaden, men de gör det som att låtsas vara kärlekspar.
Hur många gånger har du tagit kort på din fru framför någon form av ambassadbyggnad?
Det har faktiskt aldrig hänt.
Nej, jag tycker att även om man står och tar kort på någon framför en, så man borde liksom lite grann fatta misstanke, tycker jag. Men det kanske inte man gjorde.
Ja, jag funderar snarare på om jag ens har passerat en ambassadbyggnad med min fru. Det kan ha hänt Oslo eller London.
Ring och fråga henne.
Ja, men hon har ju inte koll på ambassaderna i Oslo eller London.
Nej, dåligt.
Ja,
dåligt.
Precis. Ja, tillbaka till Hamburg.
Men där gör vi bara ett kort stopp. Mm. För där får ju Hamilton äntligen träffa Horst.
Horst!
Och Horst, en gång till.
Horst!
Horst! Ja. För Horst har bestämt att de ska åka ner till Syrien, för i och med att det är en Jan Guillou-roman som är den här filmen bygget på, måste vi givetvis ner till Mellanöstern.
Jajamän.
En sväng.
P. PLO ska in
i, PLO ska på något jävla sätt in i handlingen. Det är ju liksom egentligen helt orimligt hur mycket PLO har med svensk underrättelsetjänst att göra. Om man liksom utgår från Hamiltons roman. Men de åker ner till Syrien, till Damaskus, gissar jag att det är. Ja. Det står väl till och med någonstans att det är Damaskus.
Det står till och med Damaskus, så vi är inspelat i Marokko såklart. För att det var där man spelade in typ av, den här typen av filmer.
Och det de ska göra nere i Damaskus, det är att de ska köpa vapen.
Yes.
Från en vapenhandlare, för de behöver ha vapen för att skjuta på den amerikanska ambassaden i Stockholm. Och Hamilton är kompetent nog att hantera dessa svenska vapen.
Mm. Och det är ju, görs ju en poäng av det, att det just är svenska vapen, för dem ska ju inte finnas hos den här vapenhandlaren. Men han vapenhandlaren säger ju att det här var ju, man får ta på dem överallt. Det är,
och det här är ju en liten sån passning. Jag vet inte hur aktuell den svenska vapenexportdebatten var i början på 90-talet.
Jag tänker
att den var väldigt aktuell. Ja. Vi har ju Bofors härvan och det i anslutning till det. Eller det är väl egentligen 80-talet, ja, men det spiller väl över.
Alltså jag kan minnas att, jag menar, jag var ju 8 när den här filmen, eller 7 till när den här filmen kom. Alltså jag kan minnas att när jag liksom växte upp i tonåren, att det fortfarande, Bofors var fortfarande en grej liksom.
Och man pratade om svensk vapenexport, så det finns ju väldigt tydligt liksom en passning här till att visst, vi Sverige säger att vi säljer bara vapen till liksom demokratier och inte till krigförande länder.
Nej.
Men uppenbarligen så kan de här vapnen hamna hos en vapenhandlare i Syrien och sen användas i en terrorattack mot den amerikanska ambassaden i Stockholm.
Jajamän, så fina är vi.
Och det går smidigt och enkelt för dem att köpa vapnen, sen åker de bara därifrån hem till Hamburg.
Nej,
det händer någonting helt annat i Damaskus.
Ja, för vi har också med Horsts fru Barbara, kan vi också nämna, så hon får sina 5 minuter i
rampljuset.
Men de blir ju tagna och fästs framför stolpar, framför ett fint, jättefin plats får man ändå säga.
Ja, det är fin utsikt och allt möjligt.
Ja, men det är det som har tagit dem?
Det är PLO som inser att de här amatörterroristerna, om de skulle utföra sitt terrorattentat i Stockholm, så skulle de allvarligt skada den palestinska saken och förmodligen göra sig skyldiga till att säga 100 000-tals palestinska liv.
Mm. Kan du göra kopplingen? Varför skulle det bli så?
Jag skulle ju tänka att det som skulle hända, det är att antingen så skulle skulden för ett sånt här terrorattentat läggas på palestinier, och därefter skulle det ske liksom vedergällningar mot palestinier på Västbanken och på Gazaremsan. Jag gissar att det är den kopplingen man gör i alla fall.
Jag med. Jag ville bara ha historielärarens syn på det.
Jaha, jag tänkte att du ville att jag skulle redogöra för Palestina-konflikten på 5 minuter. Ja.
Nej, men det tar vi avsnitt 42. Ska du redogöra i 24 timmar för Palestina-konflikten.
Det kommer. Du har väl hört krigshistoriepoddens 6,5-timmes avsnitt om första världskriget?
Nej, det har jag inte.
Gör det. Det är fruktansvärt roligt.
Är det roligt?
Nej, men jag vet inte om du känner till krigshistoriepodden. Det är två möpar som är ganska roliga, som liksom behandlar krigshistoria på ett ganska liksom lustfyllt sätt. De sitter liksom, det är två grabbar som sitter och tjötar. Okay. Typ. Och man måste ju vara väldigt insnöad på just ämnet för att tycka att det är roligt.
Det är med andra ord en podd för det två grabbar som sitter och
tjötar. Vänta. Nej, vi ska inte ens gå där. Nej. Men tillbaka till Damaskus, Syrien, PLO. För vi har en PLO-officer som är in charge. Jag använder alldeles för mycket engelska uttryck. Förlåt, men, som har befälet. Mm. För den här tagningen av Hamilton och Horst och hans fru.
Mm. Här, Barbara.
Barbara heter hon. Det är bra, nåväl. I sammanhanget så är det intressant att fundera på vem är den här PLO-officeren? För i Wikipedia-artikeln om filmen så står det att det är Mona.
Mm.
Och Mona är i alla fall en karaktär som återkommer. Jag är ganska säker på att vi har nämnt hennes namn tidigare i podden. Men jag kan den fasen inte minnas vad det är. Om det är i Finens fiende som Mona förekommer. Eller om det är i... Jag tror inte att det är Tecknam Coq Rouge.
Nej, men jag blandar ju ihop med hon som är med i Finens fiende. När den här pojken ser sina eller pappan.
Jo, men där är ju Mona med. Ja. Ja, Mona är ju PLO-officer i Finens fiende.
Ja, det är där hon är. Okej då. Precis. Men är jag dum i huvudet här? Nej, hon dör inte. Hon mördar folk. Så okej.
Och grejen är att sen ska man vara rent krass och utspela sig den demokratiska terroristen före Finens fiende. Så skulle... Grejen är att det sägs ju ingenstans att det här skulle vara Mona.
Nej.
Och i eftertexterna så är jag ju inte heller krediterad som Mona, utan då är den krediterad som PLO-officer.
Mm.
Så jag vet inte riktigt vad den här Wikipedia-artikeln bygger på, om det är så att man har liksom bara tagit namnet direkt från boken och liksom förutsätter att det då skulle vara Mona.
För Wikipedia kan ju göra sånt ibland.
Ja, och det är... Men jag skulle säga att det är en PLO-officer som vi inte vet namnet på.
Mm.
Och i det läget så väljer ju Hamilton att röja sin identitet. För han inser att det är det enda sättet som jag kan komma härifrån.
Yep.
Och han säger att jag jobbar för den svenska underrättelsetjänsten. Jag jobbar i uppdrag för att infiltrera de här tyska terroristerna.
Och han jobbar tillsammans med den tyska underrättelsetjänsten som heter...
Nu kommer fanns inte ihåg det, bara för att du frågar.
Det börjar på enkel VRF.
Grundlagsskyddet heter det, betyder det i alla fall.
Ja.
Det vill säga att de ska skydda grundlagen i Tyskland mot extrema element såsom högerextremister, vänsterextremister, islamister.
Förlåt,
och liknande.
Vi går vidare.
Det är bara att Gustav har en jävla hänga på att jag ska uttala saker på tyska och jag skrev till honom igår att jag övade på att uttala den tyska säkerhetsunderrättelsetjänstens namn där.
Men jag blir lite glad i själen.
Tydligen så lyckades jag inte så bra med att ens memorera vad fan skiten heter. Nåväl.
Ja, Hamilton avslöjar vem han är och Horst blir inte jätteglad. Fast han står ju fastbunden, så vad fan ska han göra?
Nej.
Men Hamilton får inte bara gå därifrån såklart, för att PLO är också oroliga för att han ska ha...
bytt sida.
Ja, precis. Och blivit terroristisk.
Ja, och då får han liksom ett ultimatum att antingen så skjuter vi dig eller så skär du halsen av de här tyska terroristerna.
Mm, och båda sakerna händer, fast han börjar med att skära halsen av Barbara. Det var en väldigt blodig scen.
Ja, den är ganska brutal den scenen faktiskt. Nästan lite obehaglig.
Nästan lite Game of Thrones i blodvit. Man får inte se själva halsskärmet.
Nej, men jag reagerade faktiskt på att jag tyckte att den var lite obehaglig.
Det droppar
scenen.
Mycket.
Ja. Och för att Hamilton liksom inte ska, när han sen kommer tillbaka till Hamburg, kunna bli avslöjad, så måste ju PLO ändå tortera honom, och de gör det ju ganska brutalt, för de skjuter ju honom, är det två skott?
Ja, två skott, ett under nyckelbenet och ett i låret, säger det väl.
Ja.
Och det här är en andra sån pingscen jag har från minnet från när jag var barn, och verkligen hur ont det där måste göra att bli så här, för man hör ju Hamiltons skrik bara när hon skjuter honom under nyckelbenet. Och jag kan fortfarande få rysningar i kroppen av hur ont jag tyckte att det borde ha gjort när jag var liten.
Nej, men det är en obehaglig scen hela den. Dels halsskärandet också när Hamilton blir skjuten.
Mm.
Så det går inte riktigt så som man har tänkt sig nere i Damaskus. Men Hamilton, han kan ta sig tillbaka till Hamburg för att fortsätta sin operation som undercover.
Mm.
Och de tyska terroristerna är ju inte helt övertygade fortfarande. Han får visa upp sina skottsår och lyckas väl på något sätt, han lyckas övertyga dem om att han är liksom på deras sida, även om Horst och Barbara inte är med honom tillbaka.
Ja, men påminn mig här nu, ska vi se det som att han får med sig vapnen? Det ska vi väl, för att de har dem väl i Tyskland där?
Ja, Hamilton är ju inte egentligen, vapnen åker ju för sig,
de
åker ju den här lastbilen, och det är ju det som de säger där, PLO-officeren, just att var är vapnen?
Ja.
Så Hamilton åker ju för sig, och vapnen åker i den här lastbilstransporten, förmodligen upp via Turkiet.
Ja, just det, PLO-officeren säger att han kan inte faktiskt ut dem så fort, den vapenhandlaren som ni handlat av och sådär. Just det minns jag nu, precis.
Men nu börjar det ju då bli dags att göra ett tillslag mot den här lägenheten, för vi har ju liksom någon form av klimax, och dels har vi ju alla tyska terroristerna på platsen, har vi också franska terrorister, för det här är ju en fransk-tysk operation gemensamt, så vi har dels franska terrorister, vi har tyska terrorister som ska till mot ett amerikanskt mål i Sverige.
Mm.
Så, vad händer? Liksom, nu när vi ska slå till här, hur ska Hamilton liksom komma undan så att inte han blir plockad?
Ja, men dels så plockar han ju Monica ur situationen genom att fejka att gå till Horst och Barbaras lägenhet. Eller, han tar med, han säger att han ska gå dit och kolla, och han ska stå i en telefonkiosk utanför när Monica kommer en halvtimme senare, om det är grönt att gå in. Han är inte den telefonkiosken, men han lyckas få henne att stanna kvar där i alla fall, och liksom att, ja, men gå inte med hem. Och sen så är det ju, har han fått nys om att det ska, hur får han det egentligen, att det ska finnas en fransk dubbelagent?
För när han kommer tillbaka till Hamburg så pratar ju med sin kontaktperson i Tyskland, för nu är det ju helt plötsligt okej att prata med honom av någon anledning.
Ja.
Så då får han information att det finns en fransk infiltratör i den franska gruppen. Och när vi väl är i lägenheten och det är dags för tillslaget, så ska ju dels Hamilton ta på sig en vit skjorta för att på så sätt inte riskera att bli skjuten. För alla verkar ju vara på det klara med att när de här skjutglada poliserna hoppar in i lägenheten, då kommer det bli en massaker.
Ja, då blir det pang pang.
Så han tar på sig den vita tröjan och han lyckas ju identifiera vad han är helt övertygad och säker på är den franska agenten och tar upp honom på rummet och försöker få honom att fatta att nu är det skarpt, nu är det liksom, nu är det 10.
Det smäller det,
ja, det smäller om 30 sekunder. Du måste liksom ge ditt kännande så att du kan också kan ta på dig en vit skjorta och klara dig undan. Men det blir för sent, han lyckas ju liksom inte övertyga honom, och när de tyska poliserna väl stormar lägenheten så står ju han med en pistol i handen och blir ju skjuten, pang, bom.
Men tolkar du det som att det här var den franska agenten?
Ja.
Du gör det?
Jag är ganska, jag är 95% övertygad om att det var den franska agenten, för det är så det läggs fram, och sättet som han pratar på med Hamilton är ju ganska tydligt att det är den franska agenten. Så vi får ju aldrig egentligen 100% bekräftelse på det dock.
Nej, det är det jag känner. Men jag känner också att jag bryr mig inte nämnvärt, för att han kom in för 2 minuter sedan i hela liksom handlingen.
Ja, det är ju inte en karaktär som man på något sätt har några känslor för.
Nej, precis. Och
ser inte riktigt, ärligt talat, poängen med att ens introducera honom i skeendet.
Jag vet inte om det är så att det är boken, att de tyckte att det här ska vi ha med. För att, och det,
kan ju, det kan ju säkert vara så att det har en längre historia. Ja. Jag minns inte det överhuvudtaget, men det kan ju finnas... Det kan ju vara en sån sak som man har plockat bort i filmen, just bakgrundshistorien till den franska agenten. Men just i den här scenen när den tyska polisen stormar lägenheten, där vi återigen då exempel på att vi har en jäkla dålig ljudläggning. För där har vi återigen de här skottsalvorna som verkligen känns som referensen är upprepad till vansinne, men du vet vad jag menar.
Ja.
Men det är dåligt ljud, helt enkelt. Jag noterade det. Jag irriterade mig på att det var dåligt ljud.
Ja, men det är kul, för du har i den här filmen noterat mycket ljud, och jag som sagt såg den med hyfsat låg volym, så jag tänkte inte så mycket på det. Jag noterade däremot det ofantligt gammaldagsa hur de skjuter. Det är verkligen det här som barn låtsades stå med k-pistar och bara och skjuter bara hej vilt liksom.
Det är ingen precisionsskjut.
Nej, precis. Och det är verkligen fånigt. Och alla terrorister skjuts ju ihjäl förr eller senare. Och sen har vi en spyende polis.
Ja.
Och vem är det?
Det är Ruben Salamander.
Ja, Salamander.
Nej, Salamander heter han. Så som, vad är det för djur? Är det en fisk? Salamander?
Ja, det är väl en salamander.
Ja, men heter inte Salamander?
Jo, det heter Salamander. Ja. Han heter Salamander.
Just det.
Ja.
Och jag tyckte det var roligt att kalla honom som djuret. Men vad är det för typ av djur?
Är inte det en ödla av något slag?
Ja, det kanske det.
Eller?
Kan så, vara så. Skitsamma, det är inte jätteviktigt. Jag hade också noterat att det var han.
Ja.
Så du kunde inte sätta dit mig i ditt svin.
Nej, det var synd. Men Ruben Salamander som tysk polis, satte man då.
Det är jätteroligt att han gör den rollen faktiskt.
Ja, och att han verkligen, han skjuter ihjäl när terroristerna vänder sig om, tar av sig och bara ger en...
Kan du lägga på en ljudeffekt
här? Nej, jag tänker faktiskt inte. Jag
kan göra den, jag kan göra den här nu. Nej,
nej, vi låter det bli. Ska du inte heller göra. Jag är inte så förtjust i spyor. Jag är en sån som spyr och behöver spyor.
Gött att du har ett litet spädbarn hemma. Ja, men kanske då, inte spyr så mycket dock.
Det är en helt annan grej.
Ja, det är liksom de här gulliga spyorna.
Ja, precis. Mm. Ja, men också så de man inte kan göra någonting åt. Nej, så då får man bara ta det. Men, det går ju åt helvete där. Men Hamilton klarar sig genom då sin vita tröja och taktiken. Jag slänger mig på golvet. Och det lyckades ju. Så han springer tillbaka till Monica. Och hon står oskad än så länge. Men det gör hon inte så länge till.
Nej, för de tyska poliserna har ju fattat att Hamilton springer därifrån. Vi hänger på honom så kanske vi kan plocka en terrorist till. För de omringar ju Monica, och Monica är ju dum nog att dra ett vapen. Eller åtminstone stoppa ner handen i fickan. Och det räcker ju för att de ska sätta 2 skott i henne och hon dör.
Ovetandes om att Hamilton är dubbelagent.
Ja, men det intressanta här är ju hennes sista ord när hon tittar på Hamilton. They didn't shoot you,
nej,
säger hon ju.
Nej. Och där på något sätt, hon dör misstänkandes.
Ja, men det är ju någonstans på något sätt att precis i dödsögonblicket så inser hon att Hamilton... Jag tror att det ska tolkas så som att hon i dödsögonblicket inser att Hamilton var dubbelagent. Dubbelagent vet jag inte.
Nej, jag inser också nu hur lik Schwarzenegger du lät.
They didn't shoot you. det var min Schwarzenegger-imitation.
Ja, precis. Av Monica Reinholtz, eller vad heter hon?
Ja.
Nej, men någonstans är filmen ändå slut där. Hamilton ser henne
Den slutar väl precis för att han står kvar där och sen klipper. Det händer absolut ingenting mer efter
absolut,
det.
Så det var fel ordval. Filmen är slut här. Och vi är i mål. Och den är ganska precis 90 minuter lång. Och det första jag tänker på, om vi ska sammanfatta filmen lite, det är hur mycket uppbyggnad det är kontra hur lite slutfight. Och hur annorlunda den här filmen förmodligen hade varit om den kom nu. För min känsla är att i film så här, pang har blivit viktigare. Det är mer viktigt att ha liksom en halvtimmes skottlossning på slutet och så hastar man sig igenom uppbyggnaden lite grann. Här tycker jag att det är precis tvärtom. Här har vi en uppbyggnad i 80 minuter ungefär och sen har vi 10 minuter eller 5 minuter på slutet nästan som är rock and roll med skott och fullt ös.
Och men jag tycker att, det. Ja, jag tänkte precis fråga, tycker att det är bra eller dåligt?
Ja, men, jättebra. Mm. För att jag är ju alltid sån, men så här, biljakter, om jag tittar film på tv och nu vet jag att okej, nu är det biljakt 5 minuter, då spolar jag ju liksom. För jag skiter i de små coola kommentarerna som kommer däremellan. Jag skiter i ljuden som låter. Samma sak med liksom fighter i film. Ja, men det är möjligtvis de två sista Sagan om Ingen-filmerna som har intressanta fighter. För att där händer det saker emellanåt. Men de flesta fighter, och liksom, antingen om det är stora slag eller pistol, alltså shootouts, tar alldeles för lång tid och är alldeles för bara det ska vara coolt för att det ska vara coolt, inte för att det ger någonting. Här tycker jag att det är väldigt så här, ja, det är pajigt gjort fighten som vi sa liksom, men jag uppskattar att den är så kort.
Jag håller med dig där, just att det är ganska få actioninslag i filmen överlag. Alltså, det är ju den här sista scenen då, givetvis. Och sen är det några scener där Hamilton får visa sig på styva linan. Mm. Man får visa sina stridskonster någonstans. Men det är ju på intet sätt så att det är stör i filmen eller tar över. Utan det är ju andra saker i filmen som är viktiga för berättandet. Och på något sätt så håller jag med dig om att det gör det till en bättre film än vad det hade varit om det hade varit tvärtom. Alltså mycket action. För man hade ju mycket väl kunnat göra det här till en film med väldigt mycket actionscener. Man skulle kunna låta finalen ha varit en nästan 15 minuter utan problem idag.
Ja, men man hade ju kunnat låta det bli liksom skottväxling. Alltså, de tyska terroristerna blir ju manglade i den scenen. De får inte tag i några vapen. De blir ju skjutna. Eller en har väl, hon blonde kvinnan, får skjuta väl någon gång. Eller hon får tag i ett vapen.
Hon får bli tag på ett vapen, men det klickar på något sätt. Och så säger hon att skjut mig.
För helvete, typ. Ja, men fast på tyska. Ja. Men annars så är det liksom ingen som har något att säga emot vad gäller vapenstriden. Det hade man ju kunnat dra ut och liksom det blir soffor som slängs och man ligger bakom dem. Alltså, det hade kunnat bli hur mycket som helst.
Men när vi då nu har nått slutet så är ju dags att sätta ett betyg.
Ja!
Vår vana trogen. Jag skickade ju över betygen för de tidigare Hamilton-filmerna till dig igår. Så ja, du har ju för en gång skull koll på vad du har satt för betyg på de tidigare filmerna så att du hamnar rätt. Och då ska vi för transparensens skull säga att om vi börjar med Tecknam Kokrosh, ja, så var vi överens om att sätta en 3 på den.
Jajamän.
Det var båda två. För öret, en 5 för båda.
Jajamän.
Sen var vi lite oense, eller ganska ordentligt oense. Ja. Det är nog den som vi har varit mest oense. Det är Fiendens fiende, där jag satt en 4 och du satt en 2.
Ja, det är orimligt. Men ja. Mm.
Och sen Kvällspressen, där vi var lite oense, där jag satte en oerhört låg 1 som det riktiga bottennappet.
Det var inte bara en 1,
det var en låg 1 och du satte en svag 2.
Ja.
Så där har vi liksom förutsättningarna när du nu ska bedöma den demokratiska terroristen i våran fantastiska 1-5-skala som du älskar över allt annat på jorden. Mer än din son.
Mm. Ja, ja. Ja, men jag är ju jag är generellt positiv till den här filmen.
Mm.
Jag ska säga, du har pratat en del om ljudläggningen som var kackig. Det ledde inte jag av. Jag har pratat en del om vissa scener som var lite kackiga och lite med fåniga. Men så, i stora hela, alltså, för mig är det lite som förhöret. Där fick jag 5 för att det var liksom koncentrerat väldigt tydligt.
Ja, det är ju inte klippningen eller ljudläggningen som man på något sätt sätter betyg på. Nej, utan precis. Det är för att en oerhört välskriven och välproducerad film, förhöret.
Ja. Och jag tycker att liksom Hamilton-delen av den demokratiska terroristen är oerhört intressant och allt som händer kring honom. Jag gillar den här storyn, men det är ju en del annat också vid sidan av, så att jag landar inte på en 5, vilket jag hade kunnat göra, men jag landar på en 4 istället. En ganska stabil, hyfsat stark 4.
Jag är faktiskt, för en gångs skull, jag är tyvärr enig med dig. Oh. För jag landar, men där, jag tänker ju tvärtom, för du sa där liksom att du sätter inte riktigt en 5 utan landar på en 4. Jag är snarare sådär att det är mycket i den här som talar för att jag skulle sätta en 3 på den. Dels för att jag stör mig ganska ordentligt på ljudet. Och, så jag håller med dig om att det finns en del klippscener, alltså klippta scener som blir ganska dåligt gjorda. Men jag tänker att vi har ju sagt det flera gånger när vi sätter betyg här, så sätter vi betygen i sin kontext.
Ja, och någonstans efter vad vi tycker. Vi är inga filmexperter på det sättet.
Nej, att och alltså någonstans betyg sätter man ju alltid utifrån sitt eget tyckande av filmen. Jag tänker att vi sätter dem i kontexten av svensk krimfilm.
Ja.
Någonstans att jag hade nog inte satt en 4 om det hade liksom ställts i relation till ja, men säg Stjärnornas krig eller Sagan om ringen eller Casablanca eller vad, någonting liknande.
Jag skulle fortfarande säga Stjärnornas krig.
Ja, men jag gjorde en poäng av det just för att jag tyckte jag använde så mycket engelska uttryck, så jag tänkte inte säga Star Wars utan säga Stjärnornas krig, ett nytt hopp.
Ja. Ja,
Stjärnornas krig 4, ett nytt hopp. Om man ska jämföra med dem eller Rymdimperiet slår tillbaka, så är ju det är klart att då skulle jag inte sätta en 4 på den här. Men i sitt sammanhang, i sin kontext som Hamilton-film, så tycker jag att den är bättre än Tecknam Cock Rouge, betydligt bättre, som jag satt en 3 på. Inte riktigt lika bra som förhörtet. Men enligt mig då, som faktiskt gillade Fiendens fiende, så är den liksom, ja men den är på den nivån. Sen är ju Fiendens fiende och Demokratiska terrorismen två helt olika.
Absolut.
De skiljer sig, dels är Fiendens fiende mycket längre och en tv-serie. Ja. Och den är gjord på ett helt annat sätt. Den Demokratiska terrorismen är liksom tajtare i sitt berättande. Och, det trodde jag faktiskt inte att jag skulle säga, men jag tycker att filmen faktiskt gynnas av att inte ha med de gamla karaktärerna. Alltså att man inte har med DG och Näslund och Stålhandske och Lundvall och liknande.
Ja, men Hamilton förklarar sig lite själv.
Ja, precis så. Att den blir liksom, det blir en film i sin egen rätt. Man behöver inte ha sett de andra filmerna. Normalt sett, och som, liksom, som svensk krimnörd, så gillar jag ju de här kopplingarna som finns mellan dels olika filmer, men också mellan olika. Jag hade ju älskat om Per Wennström hade kommit in här och gjort, liksom en, gjort ett avslöjande om Hamilton.
På tysk tv
hade han kommit. Wennström på tysk tv, att Anna Holt eller Bosse Jarnebring hade glidit in här på något sätt. Men det hade inte gjort filmen bättre, så är det ju. Jag hade älskat det, men filmen hade faktiskt blivit sämre. Ja. Så därför landar jag på en 4 jag med.
Vad härligt att vi är överens igen.
Ja, det är väl första gången på tre avsnitt som vi ser överens om betyget.
Jo, det är sant.
Ja. Vad väntar oss härnäst, herr Brink Larsen?
Ja, härnäst väntar oss ett skådesbyte och Stefan Sauk ska få ta över och ha en vendetta.
Ja.
Vi ska befinna oss nere i Italien en hel del.
Mm.
Och det här är ju nästan ännu mer en film som är från min barndom. Som vi både så, den kom ju både som film och som miniserie på TV4, tror jag.
Ja, den kom som film 1990, alltså som biofilm eller som långfilm 1995. Och sen så kom den som tv-serie
året efter typ, va?
96,
ja. Ja, precis.
Och däremellan så kommer ju den här lilla tv-specialen Tribunal.
Ja, kommer som Tribunal emellan?
Ja, den kommer emellan. Och nu minns inte jag, jag behöver ju läsa på det, för Tribunal är ju också, den är ju precis som Förhöret är hämtad ur någon av böckerna, så är Tribunal hämtad. Jag vet inte om, jag tror inte att det är Vendetta den är hämtad från, utan någon av de andra böckerna.
Ja.
Men där är ju också Stefan Sauk spelar Hamilton, så att vi har ju vi har ju Stefan Sauk som Hamilton och åtminstone två filmer, Vendetta och
Tribunal.
Däremot så tänker jag att vi kommer väl göra så att vi gör ett avsnitt om filmen.
Ja, vi Vendetta.
Vi kollar inte på, vi kanske kollar på miniserien, men vi gör inget avsnitt om miniserien åtminstone.
Men det är alltså du får titta på precis vad du vill.
Tack så mycket, tack så mycket.
Ja.
Då kommer jag att titta på Rymdimperiet slår tillbaka och Jeddins återkomst.
Tycker du är helt rätt i. Men då är vi klara för idag, va?
Ja, är det dags för dig att åka hem till din spyende son?
Det är det väl förmodligen. Men ni följer oss på Facebook och Instagram.
Mm.
Där heter vi Från Bäck till Bron. Jag minns inte, har vi ett Twitterkonto här? Det har vi inte, va?
Nej, vi har ingen, vi skippade Twitterkonto.
Du heter Maxesson med ett S i alla fall på Twitter. Twitter. Och jag heter Gustav Brink med CK på Twitter om ni vill
tagga in oss på något sätt och diskutera veckans eller tidigare avsnitt eller någonting helt annat. Ja. Om du vill hetsa mot Manchester United eller IFK Göteborg eller Elfsborg, ja, för min del.
Ja, precis. Mm. Det går bra för alla nu.
Ja, det är ingen av oss som ska kaxa sig. Så att det...
Nej, men nu fortsätter vi under hösten här.
Ja, det rullar på. Vi har några Hamiltonare till att göra avsnitt om, av, för, till, på.
Med.
Om.
Har du sagt.
Ja, det kanske är så. Fan också.
Men ja, om 2 veckor är vi tillbaka. Så att ni får ha det så gött tills dess.
Tjingeling.
Hej.